Salah. Escape can Salah. Oh, that's brilliant from Mo Salah. And still, Salah. Oh, sensational!
Hej allihopa och välkomna tillbaka till FPL ikväll, där vi precis varit med om en omgång 31 där, ja herregud vilken omgång 31 det var ändå. Det var så otroligt mycket som hände. Det var Saka och Haaland som bänkades, det var Palmer och Garnacho och Foden som gjorde mål och ja, vad ska man säga Gustav?
Ja, vad ska man säga? Var ska vi börja någonstans? Det var så extremt mycket som hände den här veckan. Från att Phil Foden gör hattrick på, jag vet inte, 50% ägandeskap på en rank ungefär. Jag har inte så bra erfarenheter av Foden och hattricks den här säsongen i och med att man bänkade honom för det första. Jag tycker lite synd om de som sålde honom den här veckan för att få in Salah. Den är inte rolig. Men det blev ju ändå någon form av revansch för min del och för din del också faktiskt under torsdagen. Då tänker jag egentligen inte främst på Cole Palmer som också gjorde hattrick. Honom har ju alla. Men kanske mer att Garnacho dök upp med 14 poäng, det är väl till slut. Lite från ingenstans ändå.
Ja, verkligen. Chelsea borta. Jag tänkte knappt att han skulle starta den här matchen. Och sen så kom han in i 14 poäng. Jag hade ju inte så mycket förtroende när det stod 2-2 och Antony kom på kanten och man såg Garnacho helt ren. Men han lyckas få fram en passning och gör så att Garnacho gör två mål. Och han tappar ju en bonus i och med att Palmer går om honom. Men shit vilken match det var verkligen.
Ja, vilken match var det? Som Chelsea-supporter så blev ju den här matchen... Ja, alltså det är som om man hade fått frågan innan ungefär. Okej, vad vill du ha ut av den här matchen? Jo, men jag vill att den ska sluta 4-3 till Chelsea, så Chelsea tar tre pinnar. Jag vill att Palmer ska göra hattrick och sen så får jag in Garnacho från bänken, så han får ju gärna göra ett par av Uniteds mål, om de ändå inte leder till några poäng. Och det var exakt det som hände. Otrolig fotbollsmatch.
Och ja, en besvikelse får man ändå säga var väl Liverpool. De släppte in mål mot Sheffield United hemma och Salah som blev utbytt innan 60-onde. Ta en poäng. Ja, det... Jag tycker lite synd om de som du säger som gjorde Foden-bytet. Men även liksom... Ja, man kunde ta liksom -4, -8 bara för att man inte skulle missa den här Sheffield United hemma-matchen för Salah. Och så gör han det här.
Ja, vad ska man säga? Det var ingen som såg det här framför sig egentligen. Alltså, absolut att man tänkte att han kanske inte kommer spela 90 i och med att det är United på söndag. Men att han inte ens ska spela 60... Jag har inte sett någonting om vad det borde på, utan man får väl tolka det som att han helt enkelt bara byttes ut för att han förmodligen då ska vila för söndag. Och är det så blir det ju bra, för att de löste ju en vinst där ändå såklart, utan att behöva anstränga Salah mer. Men det är ju trist. Det är den typen av match, även om det är väldigt, väldigt många som bindlade honom, så är det ändå så att man sitter där innan omgången och ser Salah hemma mot Sheffield United och tänker att det här skulle kunna bli en hattrick-match. Eller något sånt. Men det var andra mittfältare som gjorde det den här veckan.
Sen måste vi ge en shoutout till grabben från Solna, Alexander Isak. Shit vad han kör, verkligen. 15 poäng senast, 8 poäng nu. Det tackar man för.
Det gör man verkligen. Det är väl det bästa. Det har väl varit det bästa med wildcard i omgång 30. Så här långt, ska jag säga. Isaks 23 poäng på två omgångar. Och en spelare som... Ja, det är ingen av dem som inte spelade wildcard i omgång 30 som har honom egentligen. Så att det är verkligen en differential. Och att få så pass många poäng då över två omgångar är extremt välbehövligt för min del i alla fall. Han har hjälpt att ta tillbaka lite positioner i rankingen de senaste omgångarna. Så Isak i kombination med att jag tror att jag slog personligt rekord i poäng in från bänken. 20 totalt. Garnacho 14 och Van Hekkes med 6 poäng. Man kan inte riktigt fira de poängen. Det är ju lite småsmutsigt att få in dem. Men efter att Foden gjorde sitt hattrick så kände jag ändå för att fira de poängen lite. För att då tycker jag att när Foden gör hattrick från, vad hade han totalt, 0,4 XG eller sånt. Så tycker jag att jag förtjänar lite bänkpoäng som satt utan det.
Ja, det är klart att det inte är helt rent att få in de här bänkpoängen, men jag klagar inte heller. Och sen Ait Nouri måste jag också nämna, som gjorde mål. Backmål får man ju inte varje omgång, så att, det var skönt. Han hade ju ett läge till där han kunde gjort tvåan, men jag ska inte klaga på målet. Det var 8 poäng. Det var välbehövliga 8 poäng också, speciellt när många hade dubbelt Arsenal-försvar som höll en ganska enkel nolla mot Luton.
Är vi vid den tidpunkten på säsongen nu där vi, om man slår ihop våra två i rankingen, har den lägsta eller bästa totalsumman? För att jag har ju då klättrat från, på 2 omgångar klättrat från 156 000 tillbaka får man säga till 89 000. Och du ligger ju 5 poäng före det eller något sånt. Så att det börjar ändå ta sig lite och förhoppningsvis så kan man ändå bygga lite momentum inför slutspurten nu.
Ja, men precis, jag är på 78 000. I omgång 25 tror jag var, så var jag på 200 000. Så att det ändå har gått bra de senaste omgångarna. Och ja, nu hoppas jag att det kommer ge frukt det här wildcardet. Och speciellt, man är ju taggad på free hit sen i 34. Det kommer bli kul.
Ja, men det blir kul. Det är ju halva grejen med free hit i en dubbelomgång. Det är ju mycket roligare att ta ut ett sånt lag än att göra det i en blank. För att man ser möjlighet till att hitta lite differentials och även om man inte gör det utan går på ett template-lag så har man ändå möjlighet att hoppas på lite bättre poängscore för sina spelare med att det är två matcher istället för att man, ja, ska vi gå tillbaka till omgång 29 så de som drog free hit där. Det var ju inte ett jättespännande lag på förhand som någon kunde skicka ut den omgången och sen blev ju utfallet lite extremt kanske. Man hade ju förväntat sig någon return men blev ju samtidigt inte jätteförvånad att det var väldigt låga score den veckan.
Nej, precis. Ska vi gå in och kolla på lite spelare inför den kommande omgången, tycker jag. Och ja, vi kan ju börja med om man nu ska ha en ny målvakt, för att Ariola, jag vet inte hur länge han är out. Har du någon bättre koll på det?
Nej, det har jag inte. Men jag vill också skjuta in att jag tyckte det var lite roligt de som hade Ariola och Turner som målvakter och inte gjorde något byte. Turner tar gult från bänken, -1 och då kommer in i S11. Det tror jag knappt jag har sett i FPL.
Nej, det känns som ganska peak FPL faktiskt att sådana saker kan hända. Men Ariola har ju 164 000 byten ut och jag förstår att målvakter som Raya är ju den som folk byter in mest. Och det förstår man ändå. Raya, Onana kan köpa. Sen Ortega är ju en sån målvakt man ska undvika faktiskt, skulle jag säga.
Eftersom Ederson, du räknar med att Ederson är tillbaka snart och tar tillbaka den platsen.
Ja, alltså typ nästa vecka eller veckan efter det. Så att han hade undvikit.
Ja, alltså, om man ska göra ett målvaktsbyte nu så handlar det om att man måste kolla på okay, vilka omgångar behöver jag den här målvakten framförallt. Och det varierar ju då om man, baserat på om man spelar free hit i omgång 34. Eller om man inte gör det. Om man behöver en målvakt som ska spela omgång 34 så tycker jag Raya är det såklart bästa alternativet. Ligans bästa försvar. Och inte så jättedyr heller. Så man borde kunna ha råd med honom. Plocka in honom och sätta honom där så kan man lita på honom resten av säsongen egentligen. Om man då har free hit i omgång 34 och bygger mot en bench boost i omgång 37 och inte behöver den här målvakten i omgång 34 då. Ja, men då kanske man ska fundera mer på de målvakterna som faktiskt spelat 2 gånger i omgång 37. Och då har man en sån som Onana till exempel. Egentligen så hade jag velat rekommendera Ederson, men det blir lite svårt eftersom man inte har spelat de senaste matcherna. Men ska man göra bytet nu så tycker jag att det är Onana som sticker ut. Inte för att Uniteds defensiv ser så extremt bra ut kanske, men bara det faktum att spelschemat är rätt bra och att han dubblar gånger 37. Sen är det lite tråkigt att börja med en match mot Liverpool.
Om de hade varit lite bättre försvarsmässigt hade jag ju kunnat rekommendera Vicario om man hade free hit. Om man kör free hit 34. Utan Vicario och Petrovic. Men Petrovic är ju, ja, han ser ju sådär ut alltså, tycker jag.
Ja, Petrovic ska ju nämnas också faktiskt. I och med att han är billig och schemat är bra. Och det kommer ju förmodligen, eller det kommer komma 2 dubbelomgångar senare. Men jag kan ju inte, alltså även en sån här match som Sheffield United borta. jag tror inte att Chelsea håller nollan i den här matchen. Alltså, de skulle kunna hålla nollan, för det är Sheffield United, och Sheffield United kan gå mållösa från vilken match som helst. Men, alltså, tvingade mig att gissa på ett resultat, så skulle jag säga 3-1 till Chelsea kanske. Jag tror inte att man kommer hålla nollan ens i den här matchen. Så det är inte så att man kan tänka att man byter in en målvakt som kommer ticka på och vara sådär jättestabil, och man kommer kunna räkna in nollorna. Det är klart det kommer komma någon nolla här och där, men lite liknande som med United. Det försvaret ser inte så bra ut heller.
Nej, jag tycker att Petrovic själv har varit sådär de senaste två matcherna. Sen man tog in andra wildcardet. Målet som han släppte in på Garnacho nu senast, och ja, det är 2-2 målen mot Burnley var inte heller bra. Så att, förhoppningsvis så fortsätter han stå, men man är inte helt säker när Sanchez är tillbaka.
Nej, det är ju också sant faktiskt att det finns en viss risk där, men samtidigt så har han ju några matcher till på sig innan Sanchez eventuellt är tillbaka, så om han lyckas spela upp sig lite så räknar man att han kommer få fortsätta behålla den platsen ändå.
Om du kollar på backar då, är det Arsenal-backar och kanske Ait Nouri ändå som folk kollar mot?
Ja, vill du börja med Ait Nouri eller?
Ja, men det kan väl ändå göra. Alltså han, det är ju inte en, vad ska man säga, en, alltså en skräll att han gör mål i de här matcherna. Vi såg han mot bland annat Coventry FA-cupen, han hade 7 skott. Liksom. Han är ju ganska offensiv ytterback just nu och betydligt mer offensiv än vad tidigare under säsongen. Han får ju, ja, senast spelade han ju vänsterytter. Det kanske var lite flyt eftersom de inte har så många anfallare, så då poppar han upp i anfallsposition mer och hade ju 2 riktigt bra lägen. Dels målet och sen, det är kanske inte man tänker att han ska göra mål på en fast situation varje gång, men det andra läget som han hade, där ska han ju verkligen göra mål. Och samma sak var ju mot Aston Villa veckan innan, hade han ju jättebra läge, sköt mitt på Martinez. Så att Wolves försvar kanske inte är världens bästa, men som Ait Nouri fyller på, det finns ju ingen försvar riktigt som gör det på det sättet han gör just nu.
Nej, du säger Wolves försvar kanske inte är det bästa. Det är ju helt korrekt, men det är inte många försvar som är särskilt bra just nu. Och det är inte så många lag där man känner att man kan lita på att det kommer hållas nollor. Det är Arsenal och sen eventuellt City då också. Man kan lita på att de borde hålla nollor och City. Sen har de ju en förmåga att tappa in ett mål ändå. Men om man bara konkret med Ait Nouri, West Ham hemma i omgång 32. Hade du startat honom före en Spurs-back mot Nottingham Forest?
Ja, vi kommer ju nog komma in på det när vi går igenom mitt lag sen. Men ja, just nu hade jag nog gjort det. Jag tycker att det är lite roligare än att starta en Spurs-back faktiskt. Man är lite trött på Spurs-backar, tycker inte du?
Jo, ja, det är, verkligen. Och där hålls ju inte så många nollor heller. Så att då får man ju väga den offensiva potentialen mot varandra. Och om det är så att han fortsätter spela åtminstone nästa match också som vänsterytter, så är han bättre offensivt, right now, än vad både Porro och Udogie är till exempel. Annars, i backlinjen så måste jag ju tyvärr rekommendera en annan back som du har. Gvardiol. Om man vill in i City-försvaret, vilket är fullt rimligt tycker jag, i och med att det är Palace och Luton innan omgång 34 och sen Nottingham Forest, Wolves, en dubbelomgång och West Ham resten av säsongen efter det. Bra schema helt enkelt. Så måste man ju då börja leta efter, okej, vilka backar har möjlighet att spela så många matcher som möjligt här. Det är inte realistiskt att tro att man ska kunna plocka in en City-back som kommer starta varje match. Men Gvardiol, så länge Ake är out, vilket ändå ska vara ett litet tag till i alla fall, så räknar man att han kommer fortsätta starta. Sen måste man ju lägga till att det är Pep, man vet aldrig. Han skulle kunna, det skulle kunna komma en bänkning helt från ingenstans. Men om man bara liksom ser på det logiskt, vilka elvor som Pep borde skicka ut, så länge Ake inte är redo för att spela, så tror jag att Gvardiol kommer fortsätta starta.
Ja, det är ju lite jobbigt med City att de släpper in ett ofta. Lite som mot Villa. Jag kände där kommer nollan vara ganska säker när Watkins inte spelar, när Bale inte spelar, jag tror det var Tielemans, så det var flera som Villa spelade som inte spelade. Ändå kom Duran igenom efter 20 minuter och så gjorde han Villas enda mål och de hade inte många chanser efter det. Men Gvardiol är ju, alltså Han har också varit riktigt, riktigt bra de senaste matcherna i spelet, tycker jag. Jag tycker han, City-fansen har ju verkligen hyllat honom de senaste matcherna och tycker han har varit en av deras bästa spelare. Så att, han kan fortsätta starta ändå.
Ja, sen finns det ju ett litet problem med det eventuellt, att är man för bra så är det helt givet att man måste spela Champions League-matcherna och då är det lättare att bänka honom i Premier League istället. Så ja, det är ju såklart bra att han har gjort det bra, men det skulle ju kunna leda till att Pep känner att det är viktigt att ha honom redo för CL-matcherna istället. Men det ska säga, alltså även om de släppte in mål mot Villa, 0,73 XG släppte de till. Det är ju inte mycket alls, gör de det varje match så kommer de hålla ganska många nollor. Så ja, med tanke på att det inte finns något försvar egentligen, bortsett från Arsenal som man verkligen kan lita på, så tycker jag att det är ett ganska bra läge att plocka in Citybackar, och då är det Guardiol som sticker ut för mig.
Ja, de har ju, jag tror de har 50% i odds på att hålla nollan borta mot Palace. Så att, det är en bra match. Palace just nu offensivt ser ju ja, riktigt svaga ut. De skapar väl typ 0,1 expected goals mot Bournemouth. Ja, de har lite problem med offensiven även under deras nya manager. Har vi några andra rekar på försvar?
Ja, alltså, vill man ha en till Arsenal-back och ha möjlighet att plocka in det så är det ju aldrig fel. Som sagt, ligans bästa försvar, och speciellt om man inte spelar free hit i omgång 34, då tycker jag att man egentligen borde ha gjort det bytet inför omgång 31, men om man av någon anledning inte hade möjlighet att göra det så kan man göra det nu i sådana fall. Men återigen, om man spelar free hit i omgång 34 så tycker jag att man ska bygga mer mot lag som dubblar i omgång 37, och då föredrar jag en sån som Guardiol före att dubbla upp på Arsenal försvaret och ta Gabriel och Saliba till exempel. Men med det sagt, ligans bästa försvar, de kommer fortsätta hålla en del nollor, så att det behöver inte alls vara fel att plocka in en extra Arsenal-back.
Och även fast du sa att Chelseas försvar är sådär, så tycker jag ändå Augusto. Man kan reka honom här, Sheffield United borta, och sen om man drar free hit i 34 och så har han ju flera dubblar som kommer. Så att ja, för den prislappen.
Han faller ju också i kategorin ganska svajigt försvar men offensiv potential. För han följer ju verkligen med i offensiven, och han hade ju kunnat få en assist i United-matchen om FPL hade haft lite andra regler. Det är ingen assist, ska jag vara tydlig med, för att det var inte där han siktade, men det är inte superlångt från att det hade kunnat vara en assist. Han kommer upp i rätt offensiva positioner och får bollen i de positionerna också. Så att det kommer komma antingen mål eller assist ganska snart.
Ja, det fanns ju flera lägen där Palmer kunde släppa den ut till höger men valde att skjuta själv. Så att, ja, om han gör det så kommer han att få en del poäng. Och sen kanske man kan nämna Braithwaite också som har Burnley hemma den här omgången. Och sen, ja, han har ju dubbel Nottingham Forest hemma, Liverpool hemma i 34 och sen Brentford, Luton, Sheffield United. Det är ganska bra schema för Everton, så att om man vill ha en Everton-back.
Och med Everton ska man också säga att Branthwaite är ju billig, och är det så att man skulle behöva behålla honom hela vägen till och med omgång 37 så är det inte helt fel att ha med honom på en benchboost, i och med att det är, ja okej, okay, det är ingen dubbelomgång, men det är Sheffield United hemma. Och det kan man ju hävda är minst lika bra som en dubbelomgång med två tuffa bortamatcher liksom.
Ja, det som är lite jobbigt är att Everton har blivit lite sämre de senaste matcherna på, alltså försvarsmässigt. De har släppt till betydligt mer än vad de har gjort hela säsongen, men det kanske är för att de har haft svåra matcher. Så förhoppningsvis nu när de har enklare matcher så håller de bättre till.
Ja, och sen är man ju inne på budgetspelare. Alltså vad kostar han? 4,2. Man kan inte ha så höga förväntningar. Så då får man egentligen kolla på spelschemat och hoppas att man lyckas pricka in någon nolla i de här hemmamatcherna mot lite sämre lag.
Mittfältare då? Vad gör man med en viss Bukayo Saka?
Ja, du. Jag är lite osäker. Vad tror vi att det beror på att han inte var med i truppen alls?
Alltså det kan ju vara den skadekänningen han har från landslagssamlingen där som han skippade och även gick av med senast. Det lär ju vara det, att de vilar honom. Man tänker att vi vinner mot Luton hemma ändå. Vi kan spela Reece Nelson ändå. Det är så pass bra. Så att, det var ungefär så jag tänkte att Liverpool skulle göra med Sheffield United nu, att man spelade Gakpo till exempel istället för Darwin Nunez eller något. Men det gjorde de inte.
Ja, då blir frågan om de tänker likadant inför Brighton borta.
Jag tror inte det. Jag tror att han kommer starta den här matchen ändå. Det tror jag. Men ja, man kan ju inte vara helt säker. Det kan man ju inte. Det finns ju mittfältare i typ Phil Foden som man vet kommer starta den här matchen. Vilket känns konstigt att man kommer vara säker på att Foden startar, men Saka inte.
Vet man att Phil Foden kommer starta den här matchen?
Ja, det tycker jag ändå. Alltså Foden kommer ju spela allt, skulle jag säga. Jag tror verkligen det. Jag tror att han, alltså visst samtidigt att de har ju Champions League-matcher, absolut, men de är fortfarande i en, alltså ett titelrace, och även fast Pep säger att det är liksom, de har inte det i egna händer, så tror jag ändå att de kommer verkligen gå för det.
Om man tänker att Foden är så pass given så tycker jag att det är ett fullt rimligt byte att göra faktiskt. För att, alltså även om Saka skulle vara redo att starta, för att, så att säga, om det är så att man spelar free hit i omgång 34, det är ganska viktigt för annars kan man inte byta ut Saka nu tycker jag, i och med att han har dubbel i omgång 34. Men om man bara tar de kommande två omgångarna så är det Brighton borta och Aston Villa hemma för Arsenal och Saka. Och det är Crystal Palace borta och Luton hemma för City. Alltså räknar man med att Foden startar båda dem, vilket jag inte är säker på att man kan göra, men förhoppningsvis så får vi någon form av indikation på det innan deadline, i och med att det är 13:30 match lördag. Men startar han bara båda så tycker jag att han är ett bättre val än Saka i de två matcherna. Plus att han dubblar omgång 37, det är inte Saka, så att förmodligen är detta ett byte som man, gör man inte det nu eller nästa vecka så kommer man behöva göra det i omgång 36 eller 37. Så.
Sen vet vi ju att Aston Villa hemma är ingen dålig match nu, eftersom Foden gjorde hattrick. Så att, det går ju att göra något för Saka i den matchen.
Ja, absolut. Även om jag hade blivit förvånad om han också hade gjort hattrick från 0,4 XG. Och sånt.
Och
Det, jag ska också tillägga, det känns ju verkligen som en klassisk fälla att byta in Foden efter en 20-poängare och byta ut Saka som inte ens var med i truppen. När man egentligen är ganska medveten om att över en säsong så är Saka det klart bättre valet. Men kollar man på de här matcherna och om man nu utgår från perspektivet att Foden är så pass bra att han kommer starta och inte liksom, slipper rotationen och är så viktigt att han inte vilas heller. Ja, men då tycker jag att det kan vara värt ett byte.
Sen ska man ju säga att Crystal Palace borta som City har, jag vet ju att Pep har pratat om den matchen som en av de tuffare i Premier League. Att de gillar ju inte att möta Palace borta. De gör ju typ max 1-2 mål där. Så att det är ingen supermatch. Det är ju Luton hemma som är den klart bästa. Men jag vet att han tycker att det är svårt att möta Palace borta. Det kanske har varit Roy Hodgson Palace. Nu kanske det är en annat lag han möter. Men ja, det är såklart att Foden är i form, det får man lugnt säga.
Några andra mittfältare som du tycker är värda att nämna. Om man utgår från att de flesta har Salah, Palmer, eventuellt också Son. De här klassiska, jag tänker att vi inte behöver prata så mycket om. De är ganska givna. Men förutom det, för att för mig, alltså mittfältet, så som jag ser den här veckan, inte en lagdel man behöver göra så många byten i, om det inte är för att man just vill ha in Foden.
Nej, precis. Ja, vem mer ska man nämna? Sarabia kan man nämna lite. Han har inte pratat så mycket om i den här podden. Om man vill ha ett billigt alternativ. Han kostar ju 4,7, vilket är helt otroligt faktiskt. Och han har skapat ganska många lägen. Han är ju mer en assistspelare än vad han är en målgörare. Men han har skapat ganska många lägen nu under hela säsongen. Och nu när han börjar få lite mer minuter så är ju riktigt, riktigt bra. Spelar fram till Ait Nouri där på frisparken. Har ju ganska bra schema, precis som Ait Nouri, West Ham hemma, Nottingham Forest borta. En dubbel med Arsenal hemma, Bournemouth hemma och sen Luton hemma. Så att om man vill ha ett billigt alternativ på bänken så Sarabia tycker jag är ett helt okej alternativ i alla fall om man behöver få mer pengar till någonting annat.
Ja, men där håller jag med. Bara, som du säger, bara 4,7 miljoner har rätt bra underliggande siffror, åtminstone om man ser till hur lite han kostar. Och som sagt, bra schema, så att det behöver inte vara dumt alls. Men då är det liksom frågan vem man ska byta ut för att få in en sån spelare. man byter ju inte ut Saka liksom. Så då handlar det om att man byter ut en billigare mittfältare. Och då blir det ganska lagspecifikt. Men om man har möjlighet slash behov av en, att plocka in en billigare mittfältare, så tycker jag absolut att Serbia ska nämnas i nästan samma kategori som Garnacho i alla fall. Speciellt om man tänker sig att man behöver den här spelaren i omgång 34 när Wolves spelar dubbelt.
Och Serbia är ju på straffar också, förmodar vi. Så att, det kan vi säga. Och ja, annars, hur tänker man med KDB? KDB och Maddison framförallt, undrar jag.
Bra fråga faktiskt. Jag har inte funderat så mycket på den. Jag tycker inte man ser dem. Maddison är ju... Maddison har ju inte imponerat de senaste matcherna överhuvudtaget. Så men samtidigt är det Nottingham Forest hemma. Så att, för mig hänger det på hur resten av laget ser ut och vad man har för alternativ. Kan man göra bytet Maddison till Foden? Ja, då hade jag nog gjort det faktiskt.
Mm. Jag har ju hört lite, jag vet inte, rykten kanske man inte kan säga, men att Kulusevski kanske kan spela den här offensiva mittfältsrollen. Det är kanske man vill se först innan man säger det, men att han verkar vilja spela lite mer centralt och att, ja, med det som blir utbytt lite tidigare, 60, 65, 70 där, så att, ja, och KDB är ju, startade inte senast, de verkar fortfarande ta det väldigt lugnt med honom.
Men samtidigt svårt ändå att byta ut inför de här matcherna. Så där, jag tycker, har man KDB fortfarande, så tycker jag att man får ha en plan för vad man vill göra om det skulle komma ut att han inte startar. Men att man, om man har möjlighet, får försöka vara tillgänglig på Twitter innan deadline och hoppas att det kommer någon form av besked. Återigen, City spelar 13:30 matchen. Det brukar betyda att det läcker lite på Twitter innan. Och KDB tänker mig skulle kunna vara en sån spelare som man får info om. Och det skulle i sådana fall hjälpa ganska mycket, för att bara starta han bara så är det ju en fantastisk differential. Men om man inte startar så är det ju såklart alldeles för mycket pengar att ha en sån spelare.
Vi går vidare till anfallaren då, och där har vi en liten ny situation, en situation som vi inte riktigt har varit vana med, att Haaland sitter bänk utan någon form av skadekänning. Det har väl typ aldrig hänt, tror jag, i Premier League.
Nej, det var jätteförvånande. Alltså, det är som du säger, det är knappt att det har hänt innan ju. Om det inte är slutet på en säsong där han har liksom vilat för att City inte har något att spela för. Så jag vet inte vad tanken bakom det var. Om det bara var en vila, så var det ju, känner man instinktivt att det var konstigt att den vilan kom mot Aston Villa och inte mot Palace eller Luton. Jag utgår från att han startar mot Palace. Alltså, om det inte var någon skadekänning så finns det ingen anledning att bänka honom två raka matcher. Men får också upprepa att, ja, man försöker få tag i någon info innan deadline. Samtidigt med Haaland, alltså, vad ska man göra? Det är svårt att byta ut honom om man inte får några nyheter då. Så att,
ja, och vad ska man göra med pengarna? Det finns ju som ingen annan riktigt som man vill ha heller. Och jag vet inte, det känns som en som att Pep ville ge honom typ en ny tändning, kände jag i alla fall. Att man bänkar honom en match. Och, han har ju varit så där de senaste matcherna, och att han liksom ska försöka komma igång igen. Och han har inte riktigt varit samma sen skadan. Men ja, det är ju bara att sitta kvar där. Det är, om du har en spelare som Watkins, är det ju klart att byta ut honom innan.
Ja, och, alltså, jag köper det du säger, men samtidigt har de senaste två matcherna varit mot Liverpool och Arsenal. Så ja, det är tufft. Sen kan man tycka att Haaland ska vara så pass bra att han ska kunna göra mål i de matcherna ändå. Men nej, konstigt. Och om det inte var, som sagt, om det inte var något skaderelaterat, så utgår jag från att han startar den här matchen. Men med det sagt hade jag kanske inte vågat sätta bindeln där. I och med att det är I och med att det har sett ut som det har gjort, jag skulle kunna tänka mig att Haaland, även om han startar, inte spelar 90 i den här matchen. Och att det ändå är en match som City har haft lite problem med historiskt, och att det är 13:30 match.
Mm. Och ja, om man kollar mot anfallare som man byter in, så är det många som går på Isak-spåret. Och det förstår man ju, eftersom ja, han har gjort det väldigt, väldigt bra. Och Sen ska man säga Fulham borta, kanske inte perfekta matchen att byta in honom till. Det finns ju, jag tycker hans två bra matcher har varit här nu, men det är såklart att han kan göra mål mot Fulham borta, och sen Spurs hemma gör mål mot, det är inget snack.
Nej, alltså om man tittar mot att byta in Isak så tycker jag inte heller att man ska stirra sig blind på det kortsiktiga spelschemat, utan då får man kolla över hela säsongen, och gör man det så ser man att det är ett väldigt bra spelschema för Newcastle, och det kommer en dubbelomgång. Så har man möjlighet att plocka in Isak utan att det påverkar resten av ens lag på det sättet att man då inte har möjlighet att göra byten som man verkligen behöver i andra lagdelar, så tycker jag absolut att man kan göra det. För att absolut, man kan argumentera för att ja, han är skadebenägen och att det finns en risk att han inte lyckas hålla sig skadefri, speciellt om man ser på resten av Newcastle-laget och hur många spelare som blir skadade varje vecka, känns som. Men samtidigt så är han ju hel fram tills att han skadar sig, så man får helt enkelt bara hoppa på det tåget medan han är hel. Och om det skulle bli så att han också drar på sig någon form av skada, ja, men då får man hantera det senare i sådana.
Och när jag gjorde mitt wildcard i omgång 30 så tänkte jag, jag valde ju framförallt mellan Darwin och Solanke då, vem jag skulle gå på. Jag tänkte det här kommer ju säkert bli stora poängskillnader mellan de här två, oavsett vad jag gör så kommer det bli fel. Darwin tog 8 poäng de här två gångerna, Solanke tog 9, så att jag tror att det var skönt att det inte skiftade så mycket i alla fall. Men båda de är ju de anfallarna som folk kollar mot utöver Isak då, Darwin eller Solanke. Vem hade du gått på där?
Det är just denna veckan är det väl svårt att inte säga Solanke i Mats Bournemouth möter Luton. Men och båda dubbla gånger 34, så det är inte heller så att man kan säga att okej, men om du inte spelar free hit så blir det helt givet vem man ska plocka in. Det är svårt, men generellt om man letar efter att byta in en spelare från Liverpool eller Bournemouth, så brukar det vara för att man behöver den här spelaren i omgång 34. Och då hade jag börjat med att byta in Solanke i sådana fall, om man inte har någon av de anfallen. Just eftersom det är Luton den här omgången. Och sen gör man bytet för Darwin i omgång 33 i sådana fall.
Men du säger just eftersom det är Luton, det är ju också Manchester United för Darwin. Det är inte så mycket
sämre. Absolut, absolut. Men vi måste ändå säga att Luton borta är en bättre match än vad Manchester United borta är.
Mm. Ja, men absolut. Även fast Luton gjorde ganska bra mot Arsenal. Jag tyckte det var, de släppte till under ett expected goals, tror jag, borta mot Arsenal. Det var faktiskt snyggt. Men som sagt, de över säsongen har de ju varit patetiska bakåt. Så, ja, ska vi gå vidare och kolla på kaptensbindeln kanske?
Ja, det är inte. Man såg framför sig i alla fall att det här skulle bli någon gång där det var väldigt, väldigt svårt att välja vem man skulle bindla. Om man bara listar några alternativ så har vi ju Salah borta mot United, som du tycker är en minst lika bra match som Luton borta nu. Haaland, som man såg förrän i alla fall, Crystal Palace borta. Son, Nottingham Forest hemma. Palmer, Sheffield United borta. Och man kanske ska slänga in Solanke mot Luton också för de som har honom. Så det är ingen brist på alternativ.
Nej, verkligen inte. Och ja, jag en spelare som jag inte kollar mot är ju Son här. Jag binlärde honom mot Luton hemma och tyckte det var en bra match. Nottingham Forest hemma tycker jag inte riktigt är samma typ av match för honom. Alltså Nottingham Forest är ju det lag som sitter, jag tror de har lägst stående backlinjen i hela Premier League. Så att man vet ju inte riktigt vad man får av Son i sådana typer av matcher när de står lågt. Han kan ju definitivt göra ett eller två mål, men jag vet inte, det känns inte riktigt som det passar honom. Och ja, Spurs generellt ser ju sådär ut, tycker jag. De, ja.
Ja, absolut. Det är ingen optimal match det här för Son. Och en vanlig omgång kanske så kan man tänka sig att man hade kunnat binda Son ändå. Men ser man på alternativen som finns och hur bra matcher de har också. Alltså jag tycker att Salas matchup mot United är bättre än vad den är för Son mot Nottingham Forest. Så jag hade hellre bindlat Sala. Och jag hade nog också hellre bindlat Cole Palmer, som vi ändå måste prata om. Som vad han gjort nu den här säsongen, 16 mål, 9 ass och sånt. Och började året på 5,0 Sheffield United borta nu. Han, alltså inför omgången så hade jag tänkt mig att om det kommer bli en diskussion åtminstone mellan Palmer, Son, Salah kanske framförallt. Men efter hattricket mot United så tror jag att Palmer kommer vara den klart mest spindlade spelaren den här veckan.
Ja, men det tror jag också. Jag tror att han var det innan också egentligen, men ja, han är ju, ja, har gjort 13 poäng mot Newcastle, 15 poäng mot Burnley, 20 poäng mot Manchester United. Det är ju helt osannolikt faktiskt, och jag tycker att man ser på han i spelet, alltså han kan ju bara driva förbi en, två personer och sen hitta lägen från ingenstans. Det är ju, alltså jag tänkte först att Salah borta mot United, det kommer vara en match som passar honom och man kan nog sticka ut där. Och absolut, det kan ju bli en hel del mål för honom där. Men samtidigt tycker jag inte man kan riktigt passa upp läget på Sheffield United för Palmer. Alltså han är så pass bra, även fast man tänker att han kostar 6,0. Liksom. Det är, ja, nej, det är helt otroligt.
Ja, men det får man ju släppa, för att om man nu ska få nästa års prissättning så kommer han ju kosta 9 eller sånt. Borde kosta i alla fall. Och absolut, man kan göra poängen att det är ganska många straffmål. Och det är det ju. Men Chelsea har varit åtminstone denna säsong ganska bra på att fixa fram straffar. Och även liksom, från öppet spel så är Palmer den absolut viktigaste spelaren för Chelsea. Offensivt. Och det ska ju sägas med Sheffield United också att de har ju släppt in, jag tror att de har släppt in exakt 3 mål per hemmamatch den här säsongen. 45 mål på 15 matcher. Vilket är mer än vad de har släppt på bortaplan. Så riktigt, riktigt svagt försvar. Och det blir ju inte bättre direkt. Snarare tvärtom på hemmaplan.
Om man ska kolla på våra egna lag då. Så jag har ju väldigt bänkproblem med mina backar framförallt. Garnacho kommer jag nog sitta på bänken igen. Vilket kanske känns sådär, men ja, backarna Gvardiol, Gusto, Ait Nouri, Pedro Porro, Gabriel. Det känns ju som att alla har ju argument för att starta i den här backlinjen. Gabriel spelar för ligans bästa försvar. Även fast de möter Brighton borta så är det fortfarande ligans bästa försvar. Pedro Porro mot Nottingham Forest hemma. Forest kommer att stå lågt. Porro förmodligen en hel del inlägg och ganska bra offensivt. Ska jag ha en hyfsad chans på nolla, men det kommer det inte bli så. Ait Nouri hemma mot West Ham. Ja, typ den målfarligaste backen. Gusto mot Sheffield United, väldigt, väldigt bra match och offensiv. Och sen Gvardiol, bästa hålla nollan odds av alla den här omgången. Så finns ju argument för alla.
Ja, det är inte lätt. Vilka backar bänkar du just nu?
Just nu bänkar jag Gabriel och Pedro Porro. Vilket känns ju sådär.
Du bänkar Gabriel alltså?
Ja, det är den jag är. Ja, jag vet, alltså Gvardiol mot Palace borta har ju, han har ju bättre, alltså ganska klart bättre hålla nollan odds än vad Arsenal har faktiskt i den här omgången. Och sen Gusto mot Sheffield United, alltså där finns det ju potential, det finns ju potential för en nolla, det är inte helt uträknat och han är ju väldigt offensiv. Och sen Ait Nouri känner jag knappt att jag kan bänka efter det han gör för mig. Och det är lite roligare med Ait Nouri än Gabriel, alltså.
Ja, men det kan jag köpa. Det kan jag köpa. Men samtidigt så är det ju värt att poängtera också med Gabriel att där finns det också offensivt hot från fasta situationer. Kanske så pass mycket att man kan argumentera för att han ska starta, ja, istället för Gusto eller istället för Gvardiol, vem som helst av dem egentligen. Om du nu är liksom, har bestämt dig för att Ait Nouri ska vara elvan. Vilket jag också kan förstå att du tycker det är en rolig differential i och med att du var ganska tidig på den bollen och fick någon form av utdelning i alla fall förra veckan, men ändå kände att du ville ha lite mer.
Ja, och sen alltså Brighton just på hemmaplan, jag tror de har gjort, alltså de har väl gjort mål i typ så här 37 raka matcher om man tar bort typ en. Alltså de har ju någon förmåga att alltid göra mål på hemmaplan, så att ja, mot Arsenal, det är ju den tuffaste uppgiften du kan få, men ja, jag vet inte. Jag vill ju inte bänka, alltså jag vill ju inte bänka någon av mina backar här egentligen. Samtidigt, alltså, en bench boost vill jag ju spara till 37-an, så att,
jag tänkte, det var min nästa fråga. Vad är hela bänken liksom?
Ja, det är Kelleher borta mot Manchester United, Porro mot Nottingham Forest hemma, Gabriel borta mot Brighton och Garnacho mot Liverpool hemma. Det är ju en jättedålig bench boost faktiskt, men
Nej, det är det. Men lite synd att Garnacho och Keller möter varandra.
Precis. Så att, ja,
Annars
det
hade du
är...
faktiskt kunnat fundera på benchboosten där. Bara för att slippa bänka de backarna igen.
Ja, verkligen. Och det är ju den här veckan jag får det här bänkdilemmat. Annars så roterar de ganska bra, backarna. Så att, det som är bra är väl egentligen att om Gvardiol sitter bänk så får jag in en bra back från bänken. Så att, det är skönt i alla fall.
Jag har ju då inget bänkdilemma överhuvudtaget kring backarna just nu i alla fall. I och med att jag har Lascelles som är skadad och Van Hecke som möter Arsenal. Så att, det känns ju ganska tydligt. Jag är rätt långt ifrån en benchboost. Men jag sparade ju byte förra omgången till skillnad från dig. Vilket gör att jag har två fria nu och måste göra ett byte. Och ja, då kan man ju fråga sig. Jag skulle tro att antingen så blir det Lascelles ut och in med en back för att förmodligen bänka Udogie mot Nottingham Forest. Och då skulle det kunna vara Gvardiol, skulle det kunna vara Aitnuri. Vi får se. Det skulle också kunna bli Saka ut. Om vi får besked på lördag att Foden startar så är det ett byte jag hade kunnat tänka mig att göra. I och med att jag tror på det både på kort sikt och över resten av säsongen egentligen när man väger in att gör jag inte det bytet nu så hade jag nog gjort det i ja, omgång 35, omgång 37 någonstans efter 34 i alla fall så det är ett potentiellt byte annars så blir det väl Lascelles-problemet som jag får fixa för att någon gång så måste man byta ut honom ändå och jag har pengar, jag har 1,7 miljoner på banken pengar som egentligen ska säga, pengar som egentligen sparade med tanken att kunna byta in Trippier istället för Gabriel. Men nu har jag ju, dels har jag inte spelat något Trippier och är skadad. Men sen är jag ändå lite tveksam även när han är tillbaka till om man vill betala så mycket pengar för en Newcastle-back med tanke på hur det laget alltså faller sönder med skador. Så jag vet inte om man kan lita på att det kommer bli den leverans som man vill ha för den prislappen även när han är tillbaka. Och då kanske jag är okej med att spendera de pengarna eller en del av dem i alla fall, på att uppgradera Lascelles. Så för att sammanfatta det där, så antingen Lascelles ut eller Saka till Foden. Bindel på Palmer har suttit där hela tiden egentligen.
Och nu har jag en gemensam fråga till båda oss egentligen. Vi ska båda spela vårt free hit i 34, så att vi behöver göra alla byten egentligen innan det för att liksom maximera. Har du tänkt då, alltså kommande vecka till exempel, där måste vi, eftersom du bara gör förmodligen ett den här omgången. Hur tänker du kring där? För man måste göra två om man inte vill bränna in ett.
Det måste man. Och det är också en anledning till att jag gärna hade gjort Saka till Foden den här veckan. För att då vet jag, det finns en chans att jag skulle göra det bytet i omgång 33. Om man får besked att Foden, eller får någon, det verkar som att Foden ska starta den matchen. Så ja, om jag inte byter ut Lascelles den här veckan så måste jag göra det nästa omgång. Och sen får vi se. Ett byte som jag faktiskt hade, liksom, när jag spelade mitt wildcard, tänkt att det här är ett potentiellt drag i omgång 32 var Darwin ut och Höjlund in. Inte för att det är någon förbättring den här omgången. Men för att Uniteds schema, om man kollar det i omgång 33 så har de Bournemouth. Sen är det en free hit i omgång 34 då när de visserligen har Sheffield United hemma. Men sen är det efter omgång 34 så är det Burnley hemma, Palace borta och en dubbelomgång. Så att det är en spelare som man vill ha då eventuellt. Och att man då skulle vara lite tidig. Eventuellt lite för tidig med det bytet. Men för att man inte hade något bättre för sig. Så det ska ju inte helt utesluta. Men så som det ser ut nu så blir inte det bytet denna veckan. Och sen i omgång 33 så har Liverpool Palace. Så då, det är svårt att göra det bytet då om det känns som att Darwin ska starta. Men det är ändå en spelare som jag vill nämna. För att jag tror att från och med omgång 35 i alla fall så kommer vi se honom dyka upp en hel del lag.
Och när det kommer till kaptensbindeln för mig så har den ju landat på Palmer skulle jag ändå säga. Jag tycker att det är svårt att ignorera, även fast Manchester United har väl bara typ två friska mittbackar i Maguire och den här ungdomliga mittbacken som heter koll på hur man uttalar hans namn. Men ja, det är klart att Salah kan absolut göra någonting mot Old Trafford. Det vet jag ju sedan någon gång nio för något år sedan där med Havertz. Så att det känns ju rimligt att man binlar en Chelsea-spelare mot ligans sämsta lag och sen så gör Salah. Ja, nu jämför jag inte, inga jämförelser i övrigt mellan Palmer och Havertz, men ja.
Nej, och man får väl acceptera att när man har fyra så bra alternativ med binden den här veckan så finns det ju inga garantier överhuvudtaget att man kommer ta det beslutet som också leder till bästa möjliga utfall. Alltså, det är till och med så att jag skulle vilja säga att det är ganska stor risk att någon av de tre man inte bindlar gör 2+1 eller sånt. För att det är så hög kvalitet på de spelarna och ganska bra matcher att vem som helst av dem kan smälla till och explodera lite i en sån här match. Och då får man ju ta det. Man får ju bara se till att man är nöjd med på förhand baserat på den informationen vi har, att man känner att man har valt rätt spelare. Sen går det som det går.
Ja, då tackar vi för idag och att ni har lyssnat på oss. Hoppas ni har en bra omgång i omgång 32. Och så hörs vi framöver. Ha det bra allihopa. Hej då!